Hallå allesammans! Välkomna till veckans Fjärilspodd med mig och Simba.
Hallå, välkomna. Hallå,
Välkomna allihopa! Vi har en stor skara med oss idag. Jätteroligt. Det känns nästan extra roligt. Jag tänkte att nu vill alla ha något att säga, att det är därför de är med live. Men det var ingen som ville ha något att säga och alla är med live i alla fall. Så det känns jättekul. Så välkomna allihopa! Idag har vi ett ämne som är, alltså när det oväntade händer, när det kanske händer, alltså vi förutsätter att det är negativa saker, men det kan vara saker som är, att det är väldigt mycket, att det är kanske en sak efter den andra, saker som man har planerat kanske inte går som det vill, eller som man skulle vilja, eller som det borde gå. Och det är ju det där med, någonting som jag jobbar med väldigt mycket just nu, det är hur mycket ska jag kontrollera utkomsten och hur mycket ska jag låta liksom spirit eller universum eller Gud ta över och bara låta saker och ting unfolda och så flowa med det. Redan fråga här. Är det plötsliga förändringar, till exempel någon som går bort i familjen eller till exempel någon förlorar jobbet och så vidare. Ja, det kan ju vara vad som helst som får en lite ur balans. För oss så har det hänt väldigt mycket på väldigt kort tid. Men för oss så handlar det om väldigt stora övergripande situationer. Det känns, för oss så känns det som att marken, liksom att det är kontinenter som flyttar på sig. Typ. Att om, vi som pratar om nervsystem och trygghet och sådär, det är ju när liksom fundamentet börjar skaka. Och sen så kommer det saker ovanpå det också. Så att Simba och jag är tacksamma för vårt val i livet, att vi har valt att lägga alla våra kort i grundningens korg. För det är den som har hjälpt oss igenom det här. Så att,
Oh, ja.
ja.
Ja, men det är väldigt mycket, om jag bara tittar på ämnet så här överlag med förändringar. Men förändring är det enda som är konstant i livet. Det är det enda man kan lita på. Positivt eller negativt. Jag tror mycket av hur man ser på det är vad har jag för förutfattad bild om var jag är på väg. Givetvis är det inte alltid trevliga upplevelser som händer än, och man kan inte bara bypassa, liksom, nu ska jag vara glad vad som än händer. Vissa saker är väldigt påtagliga och påverkar mycket. Men vad jag väljer att göra med det är det som kallas för accountability på engelska. Så att vare sig om det är ens fel eller inte, det är positivt eller negativt, det har inte så mycket med saken att göra, utan vad är min förmåga att svara an till situationer som händer, till när miljöer ändras om, och hur kan jag liksom växa med det? Jag tror mycket av, i alla fall vad jag känner med avsnittet idag, handlar om hur kan man bejaka de delarna mer än det här har hänt, eller den här specifika storyn, eller nu hände det, den sa det, den gjorde det, eller sånt där. Det är oftast där man fastnar väldigt många gånger när man vill kontrollera något eller försöka förstå det. Men när man tittar lite som tröjan, hon hade en tröja där, liksom, kommer inte ihåg exakt vad det stod, men liksom, det är ingen idé att titta baklänges, för jag är inte på väg dit, jag är på väg framåt. Något sånt stod det. Och det är ju liksom en väldigt bra filosofi, för att det spelar egentligen ingen roll varför någonting hände i sig, utan det handlar om vad gör jag härifrån och hur lär jag mig av situationen. Och oftast får det gå lite tid innan man kan se hur var den här förändringen till min fördel, min utveckling. Och det kan vara att saker och ting bryts isär för att någonting ska ändras. Och när det väl går isär eller när det väl ändras så kan det kännas tungt eller kan kännas jobbigt, för att man kanske hade en idé, en bild om att det skulle vara på ett visst sätt. Men man kanske inte ser att det finns någonting annat som kan komma ur det. Det finns liksom lite det här som du pratar om, lita på en större plan. Handlar inte om att man sitter tillbaka och inte gör någonting, utan det handlar någonstans om att vad händer om jag liksom jobbar med min känsla och motstånd till det här? Gör det jag kan för att göra det harmoniskt för mig och för andra. Men lita på att den här händelsen händer för att någonting vill komma igenom, någonting vill lämna, någonting vill komma in, det vill ge plats för någonting. Och det är väl egentligen mycket av det jag tittar på när jag jobbar med förändring själv eller när jag coachar andra genom förändring. Och det känns ju definitivt som det är de här tiderna nu när det är liksom, ja men mycket som händer. Men det var liksom jordbävning i Thailand, det var någonting annat, det är saker som händer runt om i världen. Det är liksom inte bara att nu känner jag att det är mycket, utan det är saker som händer som man påtagligt kan se bortom tankar och känslor. Så hur man kan navigera det tror jag kommer att avgöra mycket av livskvaliteten, och hur man kan antingen bli traumatiserad av det och att det håller fast en, eller att man blir traumatiserad av det, man jobbar igenom det och så blir den erfarenheten visdomen rikare mer än att man fastnar i någonting.
Ja, det finns jättemycket att prata till där. Och vi har fått lite frågor här också, så det är jättebra. Fler frågor, bara posta dem. Alltså, om man börjar lite med våran situation. Vi uppmuntrar ju alltid till liksom ärlighet och transparens och så där. Så att vi har ju väldigt mycket som, alltså, jag visste att Year of Ascension skulle vara ett viktigt år. Och jag visste att det är, i och med att det här är mitt år, jag är orm i ormens år, och det är liksom, det är bara transformation, liksom sprutar ur öronen på mig som person och året i sig. Och så. Så jag visste att det här kommer liksom, okej, håll i hatten här nu, nu händer det. Jag trodde att allting skulle gå åt ett visst håll, och sen så började saker och ting gå åt ett annat håll. Och det liksom är grej på grej på grej, och vi har även valt att lämna farmen, så vi håller på att flytta, så vi liksom flyttar hela verksamheten till en ny plats. Och sen så är det, ja, det är verkligen jättemycket saker i liksom grundläggande förändring. Och även i Living with the Spirit kommer ta ett nytt, liksom, det kommer komma en 3.0. Alltså vi har fyra, först gjorde vi 4 år in i stan, i huset, och sen så gjorde vi 4 år på farmen. Och så nu börjar vi väl en ny 4-årscykel här då, på Village Green, och vi flyttar hit, och vi kommer börja prata väldigt mycket om vad det är som händer med oss här om ett tag. Men sen kommer det liksom andra saker utöver det, som känns som att det liksom, att det inte riktigt slutar. Och det är grejen som jag tror har varit väldigt stor för oss, att det liksom kommer sak på sak på sak, och det är det som vi ville prata om här. Och bara en annan sak, det är ju att igår till exempel, utöver allt annat, vi får se om jag klarar det här utan att bli ledsen, men Sammy, vår katt, har fått leukemi, som vi fick reda på igår, som kom liksom från ingenstans. Och då bara, liksom, när det börjar bli den nivån på saker som händer, så då finns det liksom inget försvar kvar. Det är det som är den där känslan, alltså när saker och ting händer, när saker och ting förändras. Så man måste liksom, och jag tror styrkan som jag alltid har haft, det är att titta på när saker och ting händer, det är att väldigt, väldigt snabbt ha förmågan att titta på, okej, det här är för jävligt, men hur kan jag vända det här till min fördel? Var finns liksom guldkornen? Var finns läxan? Var finns förändringen? Och var finns lärdomen? Och alla de sakerna som har hänt hittills har varit svinjobbiga och stora och allting sånt, men det har verkligen, verkligen gått att vända det till personlig transformation och lärdomar, och ja, men verkligen vända en situation till liksom en sanning, någonting som är på riktigt. Och det som händer med oss i allt det här, det är att vi har fått göra en sån grov soul searching och verkligen, vad vill vi? Vem är vi? Alltså, vem är jag? Vad är mitt fundament som människa? Vad står jag för? Och insikten att det behövs en väldigt, väldigt, väldigt tajt gränsdragning, och att verkligen stå upp för oss själva och de vi är. Och det är ju en helt makalös möjlighet att få göra. Och väldigt lyxigt på ett sätt, även fast det är jobbigt. Men när det börjar hända sådana där saker, att det, när det börjar påverka liv på det sättet, då blir ju liksom saker och ting någonting annat, om man ska säga. Och då börjar det kännas för mig liksom att okej, nu, okej. För att nervsystemet har ju en gräns. Alla har en gräns i nervsystemet. Och vad gör man när man känner att man tappar kontrollen, och det finns olika nivåer av kontroll. Och jag som inser att jag har väldigt mycket liksom action i mig, och väldigt mycket, jag läser en kommentar här, när min insikt är att jag måste ta mitt ansvar för att lösa, och det är ju, vi också är väldigt mycket ansvar, men vad ska man kasta sig på och försöka lösa i stunden? Alltså det är verkligen, och det är ju nervsystem alltihop. Allt det där är ju nervsystem. Så därför är det väldigt intressant att prata om från det här perspektivet. Det känns som jag pratar hur mycket som helst.
Nej, det låter jättebra tycker jag, absolut. Nej, men jag tror man kan prata om ämnen allmänt och sen kan man verkligen prata för man har någonting som händer. Och mycket av det vi vill göra i 3.0 är att verkligen vara autentiska med det och ta upp ämnen som händer för oss och som händer för människor runt omkring oss eller klienter vi jobbar med. För att det är ju någonting som händer när man också talar till det och när man bjuder in andra och frågar frågor med det. Vi kan lära oss någonting från det och vi kan jobba med energin tillsammans. Så många så går folk och så håller man i det här och så kanske alla har samma saker som händer i sitt liv. Men ingen säger någonting så alla tror att det händer bara mig och varför händer det här med mig? Och du har det så bra och du har det så där bra. Men om man kan öppna upp och prata om det så bör man också ta bort mycket av den här stigman kring saker och ting. Men man kan även få en igenkänningsfaktor, man kan bli sedd på olika sätt. Så en stor del av vårt jobb har också varit att våra motgångar eller trauman eller saker som hänt oss, att vända det till en lärdom och därifrån är också en plats av visdom som man kan lära ut till andra människor. Så måste man inte vänta tills man har gjort hela den processen. Man kan prata om det när man väl är i en process. Man kan prata om det när man är på väg in i en process. Man kan prata om det när man har tagit sig ur någonting också. Jag tror inte det finns något rätt eller fel, utan att jobba med energin handlar oftast om att bjuda in och prata om det och våga möta det. Och det är då man oftast, för min del och min erfarenhet, kan ta stora steg igenom vad det än är som händer just nu, vad det än är som uppenbarar sig i livet. Och det blir alltid roligare och enklare när man gör det i grupp.
Det är roligare att må dåligt i grupp. Ja. Jag tycker vi tar en fråga.
Vi tar en fråga.
Jättebra fråga här. Om det kommer följdfrågor här, därför att jag skulle vilja ha lite mer information utan att vi avslöjar vem du är och sådär. Hur gör man för att ha tillförsikt och tålamod kring förändring och inte gå in i ett fixarmode? Jag har en situation som uppstått i mitt jobb där min instinkt är att jag måste ta ansvar för att lösa. Ja, jag ser att personen frågar räcker upp handen och tar bort mikrofonen, så att jag hör att det är någon som har något att säga.
Ja, nej, men jag kan utveckla lite om det. I samtalet som känner mig lite vet att jag gjorde en ganska stor förändring och valde liksom att säga upp mig från mitt arbete och sen göra lite av ett annat inre arbete under en period. Jag tror jag var mellan jobb i 8 månader. Det var en fantastisk period. Och sen började jag på mitt nya jobb och det har varit väldigt spännande. Hamna i en grupp av män med väldigt så här olika personligheter och så. Så det tog ganska lång tid för oss att liksom komma samman, förstå varandra från olika kulturer och liksom bara sådär. Och så har vi liksom kommit ihop nu på ett sätt så jag känner liksom så att ja, men nu börjar vi hitta varandra. Nu liksom börjar vi etablera relationer och liksom känna varandras liksom, du vet, var man är någonstans och så. Och liksom allas nervsystem i gruppen har liksom ändå, du vet, lugnat sig lite. Det blir att en trygghet i gruppen. Och sen har vi blivit uppköpta som företag och så har de bara beslutat från en dag till en annan att bara, vi får inte göra det som vi gör, det projektet. Så nu så har min grupp splittrats för vinden och jag har inga arbetsuppgifter och Sara och Simba vet ju hur odräglig jag kan vara när jag inte har att göra, för jag är väldigt så prestationsinriktad person. Så det är ju väldigt jobbigt för mig. Så jag har fått lägga lite tid nu på att verkligen försöka så här. Jag ska inte ta på mig ansvaret och fixa. Jag ska inte kasta mig in i liksom lösningsmode, för jag vill ju så väldigt gärna, jag ser ju olika alternativ med saker där jag kan gå in och hjälpa till med min kompetens. Så där det finns liksom andra som har alldeles för mycket att göra. Och jag tar ett sånt ansvar för att fixa situationen istället för att luta mig tillbaka och tänka så här. Här sitter jag öppen för möjligheter och så låta mina chefer alltså tänka några varv, låta processen ha sin gång för att se vad som kommer ut så att det finns alternativ och så kan man liksom välja, alltså trust the process. Så jag går in och så bara, nej men gud, jag kan ju inte sitta liksom och sysslolös hemma och idla. Det kan man ju om man
Alltså,
försöker komma ner.
ja.
Det är jättesvårt att försöka liksom, om man går in det här bara fixa modet istället.
Plus en på den. Jag är ju likadan, men det vet ju.
Ja, jag vet.
Alltså, det där handlar ju om, alltså, ens instinkt i svåra situationer handlar ju om, defaulten kommer ju, var befinner jag mig i nervsystemet? Det kommer alltid vara liksom defaulten. När jag tar Sammy i buren till veterinären, så börjar han på vägen dit så börjar han skrika när vi nästan är framme. Och när vi åker tillbaka så börjar han skrika direkt, därför att han är från ett annat plats i nervsystemet. När vi börjar härifrån så var han mycket mer grundad, när vi åkte därifrån så var han mer aktiverad. Det är väldigt lätt att se. Och så att när liksom fara kommer eller svåra situationer kommer, speciellt då alltså när det gäller rotchakrat, alltså våran basala trygghet. Vart ska jag bo? Har jag mat på bordet? Har jag en inkomst? Är jag älskad av min tribe? Det är ju liksom, det blir ju inte mer basalt än det. Så att så fort man liksom flyttar eller det är byta jobb eller alla sådana saker så blir man, alltså det är precis som att de har en direkt länk in i nervsystemet. Och både du och jag har ju en del trauma i våra tidigare erfarenheter från arbetslivet. Så att det krävs inte alltid så mycket för att det där ska dra igång. Så att om man, alltså vissa människor är ju i någon form av blåzon och undvikande och går in i liksom alltså så här, låtsas som ingenting eller inte, jag frågar ingenting, jag vågar inte säga någonting därför att det är där man kommer i nervsystemet. Men om man är mer en aktiverad person och går framförallt om man går in i fight eller flight, då vill man ju ta tag i saker. Så det ena, om man är i flight så kan ju den främsta reaktionen bli att ah, jag måste hitta ett nytt jobb, jag måste härifrån, det här är inte bra, och få liksom panikångest. Och sen så fighten är ju att jag måste fixa detta, jag måste ta ansvar. Och det är ju någon form av liksom personlighet som har utvecklats över åren med hur man hanterar den typen av situation. Och jag är exakt likadan i fixar-mode, för om jag inte går in och fixar så stiger ångesten väldigt mycket. Så att väldigt många gånger så är ju det mer att hantera sin egen känsla än att faktiskt bidra i situationen. Så att min erfarenhet från mig själv är att jag gör det från att jag vill fixa min egen känsla, men jag är fullständigt i sinnet så lever jag i den externa världen. För the mind vill fixa den externa situationen. För om alla bara är lugna, om alla bara uppför sig, så kommer jag må bra. Men det är ju en av de stora insikterna i hela vår situation, att det där funkar inte. Det går inte att konstant försöka kontrollera den externa miljön, därför att det är omöjligt. Vi kan försöka, vi kan gå in och vi kan lyckas många gånger, och det är ju det som är problemet. Är man bra på det om man går in med tillräckligt mycket ambition och tillräckligt mycket och man slutar inte och man, liksom, man ger inte upp, då är det ju någonting som händer. Och till slut skiftar ju någonting i nervsystemet för att kroppen liksom... Ja, men man blir så oftast aktiverad så att det kommer någon form av skifte. Till slut så kanske man pushar upp sig till blå zon eller så har man fått något utlopp så att det stabiliseras. Men alltså som anställd, så det du ska göra är ju att kommunicera med dina chefer. Och att det är kommunikation som gäller.
Ja, jag har sagt det. Jag har liksom tagit mig 24 timmar och suttit på händerna från första liksom. Och så sagt det att så här, jag litar på att du liksom, vet vad jag är bra på och vad jag trivs som bäst. Och har det i åtanke och sen ligger det hos dig och liksom, ni får göra ert och så där. Och sen så när du har någonting som känns intressant och bra, så pratar vi om det. Och typ så. Och så försöker jag att så här, se den här tiden som att jag har lite att göra. Jag kan jobba hemifrån, jag kan kanske liksom, du vet, gå och träna lite extra och få en liten respit här någonstans innan sommaren. Och liksom så här, och försöka se det som att ja, men det här kommer en liten gåva med lite lugn och ro. Och så liksom ta den nu och använd den. Och det är inte fel att inte prestera.
Nej, alltså jag tror att ju mer vi skulle kunna liksom lägga i en lägre växel och alltså
Exakt.
ja, alltså cruise control mer än någon form av liksom plattan i mattan. Och det är det här att ligga behind the spirit. Alltså att låta liv, för att det är ju det som är balansen om man pratar nature laws och sådär. Och det är ju att universum och den här planeten vi bor på, den har liksom ett eget driv. Saker och ting förs framåt, vare sig vi tror det eller inte, eller vare sig vi förstår det eller inte. Och ju mer vi börjar driva på det där själva, desto längre kommer vi ifrån den här manifestationsenergin. Alltså där vi lever mer in tune med våra omständigheter. Och det går inte att leva in tune när vi hela tiden har liksom ett högre tempo. När vi kör före alltihopa. Vad var det din indiska lärare sa?
Don't put the cart in front of the horse. Alltså, sätt inte vagnen framför hästen, när vagnen är bakom hästen så hästen kan dra. Att man ligger händelserna i
Man
förväg.
ligger exakt. Och det här är inte ditt problem att fixa. Utan det värsta som kan hända för en chef i den positionen, det är ju att hans medarbetare liksom kommer springande och är svinstressade och jätteoroliga och lägger liksom sina känslor på den personen. Så att jag tror att det bästa att göra det är att ha väldigt tydlig kommunikation med dina chefer, men att låta dem göra sitt jobb. Men att inte... Alltså, det är väldigt lätt också att säga att ja, men då ska jag bara ta det lugnt nu och jag ska njuta av min extra tid och sådär. Fast det finns ju en nervsystemprocess som säger att livet är inte safe just nu. Så att det är också att sätta väldigt höga krav på kroppen att nu ska vi njuta och ta det lugnt. Visst, jag menar, jag undrade ju hur det kom sig att du kunde vara med här idag. Så att, jag menar, det är ju en bonus liksom. Och det kan man ju njuta av, men det är mer att förstå så här, okej, jag behöver anpassa mig till mina omständigheter. Kan jag liksom... Stress som kommer så här, det som jag gör när jag tar vara på det är att jag tar hand om känslan som kommer upp. Att jag inte försöker trycka ner stressen eller oron eller rädslan eller ledsamheten eller någonting sånt, utan att faktiskt släppa fram den. Och har jag då tid, då är det det jag ägnar mig åt. att sitta och må dåligt. Nej, men att ta hand om det. Nu har jag pratat för mycket.
Nej, det är lugnt, det är lugnt. Jag har något att säga, nu bara släppa fram. Nej, men det är lite som om du sitter och färdas någonstans i en bil eller vilket fordon du än är, flygplan eller vad det är. Liksom, du har temperatur utombords, du har temperatur inuti, vad är det för hastighet, jag har bränsle, jag har... Alltså, det finns väldigt många olika sätt att se på situationen du är. En sak är ju praktiskt, jag vill ha det här att göra för det ger mig en drivkraft, det ger mig en identitet, jag mår bra av det och allt sånt där. Det kan ju vara en emotionell komponent som händer också när man är högpresterande och helt plötsligt kan jag inte prestera. Vad händer då? Vad är det som kommer upp? Så det är emotionella komponenter i det. Som du nämnde, det finns energimässiga komponenter i det. Det kanske är något som håller på att ställa om sig och öppna upp för någonting nytt. Så det finns väldigt många olika sätt att se på situationen och det är ju en återkommande situation nu som jag vet lite som insider. Så att när någonting börjar dyka upp igen, för mig i alla fall, och i livet och när jag jobbar med folk, så brukar jag stanna och titta på varför kommer det här mönstret tillbaka. Jag skyller inte på mig själv eller bla bla bla, story, dens fel, whatever. Det här mönstret kommer tillbaka igen. Intressant. Varför är jag här igen? Vår breathwork-lärare brukar säga you're dating the same person with a new face. Att man träffar samma typ av partner fast man är i ett helt nytt förhållande. Man kanske flyttar till andra sidan världen eller vad det nu än är. Då är det ju någonting där att lära sig. Det är någon energi. Det finns återigen komma tillbaka till förändringen som var temat. Vad händer när en förändring händer? Vad, jag får en möjlighet att titta på någonting på ett nytt sätt eller jobba med det. Positivt, negativt, okej, okay, det är en värdering, det är inte alltid kul, men det är en ny möjlighet att jobba med samma jobbiga, tunga, vedervärdiga eller roliga eller utmanande eller vad man nu väljer att se situationen som. Så att det är ju verkligen en möjlighet, det är ju verkligen en dörr och det låter lite som att den här dörren stängs inte och den bara blir...
Nej, men det är en svängdörr, den kommer tillbaka.
Den försvinner ur gånghärnan och så blir bara öppningen större och större och du bara wow, jag kan inte gå bakåt, det är bara samma öppning som kommer igen. Så någonstans, jag vet inte, jag ska inte säga till dig vad du ska göra, men vad jag hade gjort var att jag verkligen sett så här, okej, okay, vad är det värsta som jag inte kan ta i den här situationen? Vad är det som gör mig helt tokig liksom i den här situationen? Och så hade jag jobbat med det så mycket jag kan. Och när man gör det, i min erfarenhet, så ändras ofta situationen är helt galet. Man kan få ett jobb, man kan få ett nytt erbjudande. Situationen kanske bara försvinner för att man jobbar med energin i det. Och det är liksom inte esoteriskt, det är liksom inte att man nödvändigtvis sitter och manifesterar, utan det handlar om att jag jobbar genom energin i mig själv och då öppnar jag upp i utrymme för något. Men när jag har en fast idé om, jag vill att det ska vara så här, vare sig jag är medveten om det eller inte, så har jag inte möjlighet att släppa in den här nya energin. Och då kommer livet ibland och smasha någonting för man blir sjuk, någonting händer och liknande för att av anledning, orsak. Det kanske inte är ens väg eller det är meningen att man ska göra någonting annat. Och där tror jag mycket av förändring handlar om. Vad gör jag där? Om jag väl har hamnat där, okej, okay, men hur handskas jag med det utan att skälla på mig själv, utan att döma mig? Ibland behöver det gå till den punkten att någonting nästan går sönder för att man ska se att oj, det jag trodde var min styrka kanske var mitt försvar för vad som egentligen är min styrka som jag inte vågar släppa fram som finns där djupt inuti. Och det är mycket av det autenticitet handlar om och det här året handlar om att öppna upp och vara ärlig och verkligen våga se vad är det som är där och lägga fram det på bordet och liksom okej, okay, blir jag dömd i det, blir jag bemött i det, kommer någon titta på det på ett visst sätt, lägg fram det. Och så har man möjlighet ärligt att jobba med det. Men jag tror när man sitter och håller fast alla de här sakerna, inte att man inte behöver ha liksom integritet eller så, men ju mer man vågar öppna upp och vara sig själv, desto mer ger man folk en möjlighet att träffa en och även för en själv, då får man en möjlighet att liksom komma i sitt fulla uttryck av den man är. Och sådana här situationer som påverkar säkerhet, inkomst, kreativitet, liksom motivation, livsmål. Det kommer utmana en väldigt hårt. Men får man den gudomliga chansen att göra det två gånger Så kanske det finns någonting där att lära sig. Det brukar jag tänka i alla fall.
Alltså, livet händer hela tiden och det här sättet som universum för fram, liksom det här breath of life och det som vi ser återkommer i alla nivåer på kroppen, det är ju det här att det är kontraktion och expansion hela tiden, att det är liksom en energi som för saker och ting framåt genom att öppna upp sig och dra ihop sig. Öppna upp sig och dra ihop sig. Och när sådana här saker händer så är det att det drar ihop sig och det är en contraction. Och där handlar det om vad har jag för syn på livet överhuvudtaget? Hur ser jag på universum? Hur ser jag på vad det är som händer? Och om man tittar på det som att nu händer någonting för att saker och ting behöver förändras. Och vissa saker vet man om att man behöver förändras och vissa saker vet man inte om att man behöver förändras. Och kontraktionen handlar ju om då när det är liksom våra shadows som behöver komma till ytan. Så att när det händer en sån här situation så är det att vi blir summoned for change. Det är liksom universum kallar på oss. Att nu är det någonting som vi behöver titta på. Och om vi kan se det som någonting positivt så kommer situationen förändras mycket fortare. Och min erfarenhet är att om jag agerar på energin, alltså om jag agerar och adresserar energin och känslan i mig, inte situationen alltså, utan att jag hanterar energin och mig själv och min egen känsla, så precis som Simba sa, så brukar situationen förändras fortare. Nu kommer katt nummer två tillbaka här som också varit på test som har negativt. Om ni hör att det är någon som mjauar
Man hör ju den summan.
här. Men jag blev lite distraherad.
På tal om förändringar.
På tal om förändringar. Nej men så att om jag kan ta den här förändringen som någonting positivt, det behöver inte betyda att jag tycker om det som händer eller att jag inte blir påverkad av det som händer eller att jag inte mår dåligt av det som händer. Men kan jag ta hand om det som händer och kan jag utnyttja den här energin som rör på saker åt mig? Och att jag får en inbjudan till, okej, någonting behöver förändras. Vad behöver förändras? Och om man kan ta vara på det och verkligen titta på vad är det som händer? Varför är detta återkommande för mig? Vad är det jag inte vill titta på? Vad är det jag inte vill ta ansvar? Där i ligger mitt främsta arbete. Och kan jag göra någonting åt det så brukar situationen, för att när vi har lärt oss läxan, när energin liksom har skiftat, då är den skiftad. Så bara det här att man sitter på händerna i 24 timmar och kanske täpar och pratar till sig själv att även fast jag vill ta hand om den här situationen och bara fixa alltihopa så ska jag inte göra det och jag älskar mig själv ändå. Och alltså alla det här att bara tillåta sig själv att göra någonting annat och se vad som händer. Så kan saker och ting öppna upp sig väldigt fort. Min erfarenhet är att så fort man har lärt sig läxan så börjar energin skifta. Och det är positivt med stora förändringar därför att det betyder att någonting nytt är på gång. Och det är ju det vi håller på och vill ha hela tiden. Vi vill ju ha den där förändringen. Vi vill ju ha den där nya känslan. Vi vill ju ha den där nya timelinen och göra de här quantum leapsen och liksom. Alltså vi är ju här och jobbar med oss själva och dyker upp och tittar på oss själva för att vi vill någonting annat. Och det är ju de här klassiska också, att när Gud visar dig, alltså när du ber om förändring och man blir visad vad man behöver släppa, då behöver man ju tillåta det också. Och det kan också vara jättesmärtsamt. Men det är att förändringen och känslan kan inte, de är inte liksom, det är inte samma sak. Det finns en känsla och det finns ett trajectory som universum försöker liksom bjuda in till. Och ju fortare man förstår läxan och kan separera känslan och ta hand om känslan separat, då börjar det oftast hända saker.
Håller med. Vi har lite fler frågor här, ser jag.
Bara att förändra sitt liv mot ett mer hälsosamt liv och stå i sin sanning är en väldigt stor förändring för varje människa. Det behöver vara med i planen så man inte blir chockad eller besviken. Med tiden har förändring blivit det som jag eftersträvar och det är stort och också tryggt att veta. Precis, alltså förändringen, det är ju det som Simba sa, att förändring är ju det enda vi vet är konstant.
Det finns ju, om man tittar på dopaminforskning, alltså belöningshormonerna i kroppen, så finns det ju en vanlig tendens som väldigt många människor har, att du får en belöning för ett jobb utfört, vilket är bra i sin tur, att man får en liksom ett utbyte. Men många gånger vad det leder till eller definitionen av det beteendet är beroende, att man blir beroende av någonting. Så tittar man på om man kan lära sig att få tillfredsställelse i utveckling, inte i motstånd, men i att man utvecklas. Så låt säga så här, jag ska lära mig att gå på händer och nu kan jag gå på händer, då är jag jätteglad, men innan jag kan gå på händer så är jag inte glad. Om jag kan lära mig att känna en belöning i att jag är i processen där jag lär mig, vare sig det går bra eller dåligt, om jag kan börja känna en belöning, en tillfredsställelse utav att vara i en process där jag utvecklas, jag blir utmanad, det går bra, det går dåligt, så funkar den här belöningshormonsystemet bättre, det varar längre i kroppen och det ger mer positiva fördelar rent fysiskt för en. Så om man tittar på det, inte bara liksom teori eller filosofiskt eller vad man kommer från olika trossystem, så finns det faktiskt en fysiologisk fördel i kroppen med att man är benägen, precis som du skrev här, av att vara okej med förändring och att se nästan en belöning i det. Men du menar inte att man ska bara gå in i utmaningen och bara, men nu ska jag krossa allting. Det kan vara någonting annat det är med. Jag menar mer känna tilltron, belöningen och bli mer och mer bekväm i att utvecklas, att göra saker. Det kan man ju se på folk som går i pension till exempel. Om de inte har någonting att göra väldigt många så blir de gamla väldigt fort.
Det är kanske därför vissa vägrar sluta jobba.
Precis, inga namn nämnda. Nej, men att man håller igång liksom. Och jag tror att det är en naturlig idé. Det handlar inte om att man måste, man kan slappna av, men jag tror att det behövs ett momentum, för att det som är sant med förändring också är att det finns inget som heter stagnation. Antingen utvecklas det och går framåt eller så går det åt andra hållet. Så antingen bygger kroppen muskler eller så släpper den på muskler. Så att därav handlar mycket om processen av att man kommer in och lär sig och blir bekväm eller tycker om eller hitta sätt att handskas med förändring, utveckling och lärande. Och där tror jag nyckeln ligger i det, och det är det jag verkligen ser med det du skrev där, för att när man blir trygg i det så blir man ju trygg vad som än händer.
Det är ju det som är hela nyckeln. Det är därför som det är en nervsystemssituation. Och alltså det som jag känner själv, det är att ju mer och mer jag kommer ut ur freeze på ett djupt plan, för att jag tror väldigt många som, alltså det här, det är en nervsystemssituation helt enkelt. Och ju mer jag kommer ut ur freeze, desto mer kan jag alltså wholeheartedly vara delaktig. Eller det är som att jag sitter i förarsätet i mitt eget liv. Det är som att jag är med, alltså att inte vara rädd för att livet förändras och att inte vara rädd för kontraktion, inte vara rädd för att bli inbjuden till att få upp svåra känslor. Det gör att man vågar, alltså participate, alltså man vågar vara med i livet till 100%. Alltså man kan lean in i allt det bra och det dåliga. Och det är där som det inre arbetet och spiritualiteten kommer in lite grann, och trosystem och hur ser vi på världen? Därför att om vi kan förstå att det obekväma, alltså stress handlar ju om att man tror att man inte kommer klara av det som kommer hända. Jag kommer inte klara av. Tänk om jag blir av med jobbet nu. Tänk om jag liksom hamnar i en jobbsökarsituation igen när jag inte hade tänkt det. Hela reaktionen från kroppen är ju på grund av att jag kategoriserar det här som bra eller dåligt. Eller att jag redan har kategoriserat det här till något dåligt. När det kanske är så att universum har världens bästa jobb runt hörnet. Alltså, man vet inte. Så att det handlar supermycket om, tror jag att jag kan hantera det heller inte? Och ju mer man kommer ut ur freeze och ju mer man kan balansera sitt eget nervsystem och leva tillsammans med nervsystemet, då börjar man hamna i en situation där, ja men jag löser detta. Och när man kommer från en plats där, ja men jag löser det här, då hanterar man livet från en helt annan plats. När man dyker upp och bara så här, aha, det här var ju intressant. Det här, nu kommer det ju hända grejer. Och det var ju det, när vi började inse magnituden av det som hände med oss, så började vi så här, okej, nu, year of ascension, here we go, liksom. Bara okej, helt, jag trodde vi skulle hit, men vi skulle hit. Och jag är tvungen att bli förberedd på det. Och jag är tvungen att expandera för att ta mig dit. Och för att expansionen ska bli jättestor, då måste kontraktionen bli motsvarande, därför att balansen finns alltid där. Det är det som är nature laws eller universal laws, att energi kan aldrig förstöras, den byter bara form och liksom allt är balanserat. Så att, och den här perioden som är just nu, när, jag menar, ni som har tittat på min Year of Ascension Masterclass, alltså, och hänger med lite i mina energiuppdateringar och så här. Alltså just nu så är det ju en death och rebirth portal. Så när man då mappar det som händer och liksom börjar titta lite på, men vad är det liksom, vad är det som händer här egentligen? Då är allt det som jag vet skulle hända, liksom håller ju på att hända. Så att det går heller inte att säga att oj, var kom det här ifrån?
Nej.
Men ha en death and rebirth portal. Ah, det känns faktiskt som en riktig death and rebirth portal. Ah, okej, okay. Det var inte bara lite grann liksom. Så att ju fortare man kan förstå att det är förändring som kommer, och inte, jag har ju alltid varit superrädd för förändring. Jag har ju försökt skapa liksom the picture perfect, och sen ska det liksom, nu ska alla sköta sig. Det kommer aldrig funka. Och det är därför som, okej, man behöver rulla med förändringen. Man behöver bli fluid, man behöver bli agil. Och det är det som är att vara in the middle path, eller ha ett neutral mindset. Det är ju att här har vi bra och här har vi dåligt. Livet kommer alltid vara bra, och sen så dåligt, och så är det bra, dåligt, svinbra, jättedåligt, lite mellanmjölk, ingenting, void, hit och dit. Alltså, på samma sätt som att vädret inte är stabilt, så är inte livet och energin stabil heller. Därför att allting händer för oss, för att vi ska utvecklas. Det är det som är hela poängen med att vi är här. Men om vi håller på och stretar emot med det, då kommer vi också må väldigt, väldigt dåligt.
Vad har vi mer?
Anneli, att leva nära någon med svår sjukdom är en stor förändring. Förändringen påverkar relationen och även mitt egna nervsystem. Jag upplever dock att det går att påverka, precis som du beskriver. Ja, det gör det verkligen.
Det är ju någonting väldigt stort med, oavsett vem det är som har det, och när det kommer till hälsa så ska jag förklara det. Det är riktigt när det händer någonting emotionellt med oss och mentalt också. Det påverkar hälsan lika mycket som någonting annat, som alla vet som pluggat lite nervsystem och varit med lite nu ett tag. Men när det går till poängen, när man verkligen börjar se den fysiska hälsan påverkas, oavsett vad anledningen är, så blir det som en annan omställning. Man relaterar till det på ett annat sätt. Jag tror mycket handlar om att man kommer i kontakt lite med sin egen relation till liv och död. Och från min synvinkel eller min erfarenhet så är den väldigt spridd i västvärlden och speciellt i Sverige, att det kan vara extremt traumatiskt för folk, vilket jag kommer ihåg alltid var lite förvånande för mig, för att alla kommer ju dö. Det vet man ju om. Det är liksom ingen som överlever livet. Liksom. Det finns ju kyrkogårdar vart du än går. Det är liksom, människor lever ju inte för evigt. Men jag tror någonstans när man lever ett liv där man kan fokusera väldigt mycket på inte de basala sakerna, att man liksom inte är ute och jagar efter mat eller liknande. Visst, man jobbar och behöver se till att man tar hand om sitt hushåll, men när livsförhållanden blir att man kan fokusera på andra saker och så kommer man i kontakt med att det finns ett slut eller det finns en dödlighet eller det finns liksom en verklighet till det, så kan det skapa en förändring som är ganska stor. Och den förändringen kan påverka en sorgprocess redan innan någon har gått bort, för att man ser att någon kanske tynar bort. Och den kan vara annorlunda. Om någon går bort fort så blir det oftast lite mer av det här chocktraumat och så kommer liksom sorgen lite senare med ånger. Men när någon går bort över tid så är det som man börjar sörja det innan och så. Visst är det en process när man väl går bort, men när man nästan påbörjat det. Så att jag tror att mycket av den förändringen är att man kommer i kontakt med saker under tiden personen lever. Och någonstans tror jag, när jag tittar på det, att det är ju lite det som, jag vet inte om man ska säga naturligt, men när folk åldras så försvinner de ju efter ett tag. De börjar ju tyna bort. Om man har kontakter med dem och kan prata med dem så får man ju även komma i kontakt med deras tankar kring det. Jag tror att man kan få ett värdigare avslut eller ett mer komplett avslut för en själv. Medan när någon går bort fort så är det väldigt många frågor, väldigt många. Man kanske inte vet hur man ska ställa sig till eller saker man inte sagt eller rätt ut eller vad det nu kan vara. Så det är en gåva. Det är en väldigt tung livsläxa att vara med om. Men jag tror också det handlar om förändring där igen. Och vad kan jag göra med förändringen? Hur kan jag se på det? Jag brukar se det som en fördel om man kan prata med personen över tid och få en möjlighet att verkligen, okej, den personen försvann, men vi fick prata om det, vi fick jobba med det, vi fick liksom komma till avslut med många saker. Nästan som att man känner sig klar när personen lämnar. Det finns en typ av avslut som är annorlunda när någon försvinner så här. För det lämnar mycket olöst många.
Alltså, döden har ju en väldigt speciell påverkan på oss. Och det är ju en av de största förändringarna som kan hända oss. Antingen att vi själva går bort eller att någon närstående går bort. Och det är ju en otroligt svår process. Och sen så finns det ju väldigt, väldigt mycket visdom i det. Så att jag tror att om man har möjligheten att få vara med någon på det sättet så kan man lära sig otroligt mycket. Och jag tror att det är väldigt, väldigt värdefullt att få vara i den situationen för sin egen skull. Alltså om man enbart tittar på hur, alltså man är supersjälvisk. Hur är detta en positiv situation för mig? Så alltså bara att få möjligheten att jobba med känslorna på det sättet och få jobba med nervsystemet, få jobba med sitt eget trosystem och få finnas där för någon på det sättet. Alltså vi kan, det är ju väldigt äkta. Alltså när vi pratar om det här med att det är sanningen som gäller just nu, så är det den här typen av konversationer och den typen av närvaro och den typen av att finnas där för andra människor. Hur, alltså, kan det bli mer nära, äkta, sant, rå känsla, liksom livet i sitt absoluta liksom kärna på något sätt? Så att jag skulle, min spontana kommentar på det är att ta vara på situationen och känn så mycket som möjligt. Våga möta känslorna så mycket som möjligt.
Och direkt.
Direkt när du känner dem. Håll inte tillbaka. Liksom, Men gör det i samråd med den andra personen så gott det går. Går det inte att prata med personen, men då får du ta hand om ditt egna. Men att inte hålla nere, skulle väl jag säga. Men till den nivån som du känner att du klarar av. Jag menar, livet måste ju fortsätta och så där. Men att våga känna känslorna.
Ja, och just alla känslor är ju snarlika, men tittar man just på sorg eller någonting som kan bli traumatiskt, att det finns ett före och efterskede kan man säga när man pratar om traumatiskt, så handlar det väldigt mycket om att ge sig själv tid. Visst kan man sörja efteråt och jobba med traumaarbete i efterhand, men till den graden man kan, verkligen ge dig själv möjligheten att känna det och jobba med det när det händer. För det ger en helt annan energi, push och ett momentum. Och det finns ju så många nivåer av det. Men nu är det ju lite så här tidigt att prata om det, men det finns ju jättemånga nivåer av sorgarbete också. När väl någon gått bort så är alla där oftast och stöttar och sånt. Men sen när väl någon har begravts, ja, men då fortsätter livet för alla andra och då får börja en djupare sorgprocess för en själv. Att aha, nu är det vardagsgrejer som... Och där kommer det här temat igen som vi pratar om, förändring, in. Så att om man kan nyttja det momentumet när man även får lite push av andra människor, så får man en liten start in i någonting som gör att det blir, man har lite mer vind in i seglen när man är kanske lite mer själv ibland, eller när man liksom känner sig själv och fortsätter med en process. Så att därav tänker jag när det gäller sorg att verkligen, det var intressant att den dök upp, att jag gjorde en video. Att den kommer upp häromdagen, jag gjorde en Facebook-video om sorgen i EFT-slingan på det. Men att jobba med det, för det är en väldigt naturlig process. Det är en väldigt naturlig process i kroppen och det handlar ju verkligen om förändring. Det handlar om att släppa på någonting, i utrymme för något nytt. Och det är där, det är som ett naturligt trauma som händer. Och när man har jobbat igenom det traumat efteråt så har man visdom, erfarenhet och ett annat förhållningssätt till saker oftast. Och det tror jag är en stor del av gåvan. Sen så låter det alltid lätt och fint när man pratar om det så här, och det är en process när man är i det och faktiskt känner det. Men jag tror det kan liksom vara lite av en ledord eller någonting man kan förhålla sig till. Var det någon följdfråga på det förresten, eller? Nej, okej. Okay.
Och när jag säger kan man titta på det här själviskt så handlar det ju om att det finns ingenting i världen som är enbart negativt eller enbart positivt, utan det finns alltid båda sidor. Och att kunna möta känslorna när det är svårt gör att man löser upp andra känslor som är liksom att man kan dra upp någonting. Man drar upp någonting och så är det en massa andra saker som följer med. Så att det finns en möjlighet verkligen. Okej. Näst sista kommentaren här. Så spot on Simba, att faktiskt njuta av processen. Det hjälper mig dagligen att ha gått från att vara otroligt målfokuserad och bara se vägen mot målet som ett nödvändigt ont till att nu njuta av processen så mycket det bara går. För mig handlar det mycket om min ökade självkärlek och grundning. Det är ju det. Det är att ta hand om oss själva när det är svårt. Att vara snälla mot oss själva och ge oss tiden och ge oss utrymmet. Och ja, men när det plötsliga händer, att verkligen ta hand om dig själv. Det är det enda sättet för att hålla liksom hålla sig själv uppe. Att inte hamna för långt ner. Men det är ju någonting som vi har jobbat med väldigt mycket. Att verkligen möta känslan och vara i den och prata med varandra och tillåta oss själva att känna saker. Men att inte gå in i negativiteten och inte liksom, den får inte ta oss för långt ner, utan att försöka hela tiden ha tid för oss själva, men samtidigt göra det vi behöver göra.
Och inte fastna
Inte
i...
fastna, nej.
Ja, men jag tror... Det finns ett sånt uttryck, are we there yet? Man sitter i bilen och bara, åh, vad segt och liksom... Jag tror mycket av, om tittar man på roten av mindfulness och roten av stress, många gånger handlar om att man känner att man inte gör det man borde göra, man gör inte tillräckligt. tittar man på en definition av stress som jag har följt länge under livet är att stress handlar om din egna upplevda erfarenhet. Så vad du upplever att du har för kapacitet, förmåga, kognitivt, fysiskt, motionellt, kunskapsmässigt, att handla kravet som kommer utifrån. Din egna upplevda förmåga att hantera kraven, det som du anser att den yttre världen ställer på dig, är oftast det som skapar en stress. Och stressen kommer för att man får adrenalin, man får extra tillskott av energi för att ta ett steg över för att överleva. Men överlevnad ser annorlunda ut idag än vad det gjorde evolutionärt. Överlevnad idag handlar kanske om deadlines, inte tappa anseende. Visst, det handlar om jobb och pengar och sånt, men det innebär att vi befinner oss i ett stressat tillstånd längre än vad vi är skapta för. Vi är inte skapta för att ha långvarig stress. Vi är skapta för, tiger, spring, eller fightas, eller blåzon. Liksom, vi är skapta för mer 5-10 minuter av att gå igenom de här, precis, cyklerna med olika hormoner i kroppen. Men idag så händer det under en
Nej,
längre
men det
period
är ju
och det bara
bra.
bryter ner en och man blir liksom en sur miljö i kroppen. Det blir massa överskott av stresshormoner. Och kan man någonstans börja titta på det annorlunda mentalt och handskas med det annorlunda nervsystemsmässigt, så börjar även kemikalierna i kroppen att ändras. Då börjar kroppen att se på det på ett annat sätt och då börjar man möta det på ett annat sätt. Speciellt om man har somatiska verktyg som teori, EFT eller breathwork eller fascia-rörelser som man jobbar med, yoga, liksom meditation, alla de här sakerna, när man faktiskt börjar lugna kroppen till nivån att man ändrar kemin i kroppen, då börjar det bli mer än att det här är stresshantering. Man börjar faktiskt med det som jag kallar för alkemi. Man ändrar en kemisk komponent från någonting till någonting annat. Och det handlar inte om från vatten till vin eller sten till guld, utan det handlar om att man ändrar kemin inuti sin egen kropp med de här aspekterna. Och det finns det jättemycket vetenskap på också. Till exempel EFT är en sån del som de flesta vetenskapliga studier har ju så här 0,2% tendens till att öka eller sänka kortisolnivåer, och EFT har liksom 3,0 eller 4,0. Det har liksom så här 300% chans att man faktiskt jobbar med just de här processerna. Så att lång historia kort, det finns en verklig aspekt som går bortanför mindset när man väl börjar jobba och titta på saker på det här sättet. Du ändrar verkligen allting i din kropp. Och när du börjar ändra det i din kropp så börjar miljön ändras också, för att miljön relaterar och svarar an till dig. Därav när du ändrar den här energin, när du hamnar i samma jobb igen. Oh, shit, nu har jag ingenting att göra igen och ingen att prata med igen. Om jag kan ändra på den energin som kommer upp i mig så kommer miljön runt omkring mig också ändras. Då öppnar jag upp för någonting nytt som faktiskt kan hända. Och det är väldigt greppbart. Det är liksom inte bara filosofiskt och
Men det är ju det som är grunderna i manifestation. Det är ju det som är manifestation. Alltså den du är, det du, den du, din totala being manifesterar 24-7. Det är därför som när man är i en situation som det handlar om, okej, hur manifesterar du det? För att det gjorde du. Allt som är bra, allt som är dåligt, det manifesterar vi med att vi är liksom som en magnet till den känslan vi har, och det som behöver lösas upp och det vi behöver lära oss kommer vi attrahera. Så när man börjar alchemize och ändra kemin i kroppen så börjar alltihopa förändras, och man kan då, alltså manifestation det gör man hela tiden, men det du vill manifestera och det du håller på att manifestera, det kommer förändras. Men det är en annan konversation. För nu har vi hållit på i en timme. Vi skulle kunna prata om baserna i manifestation nästa gång.
absolut.
Grunderna.
Har några mer kommentarer? Stanna upp, vara närvarande och stanna kvar. Ja, precis. Stanna och våga vara i processen, möta känslorna och låta den energin få en chans att få ett utlopp och gå igenom systemet. Jag vill bara meddela att jag ser möjligheter och är tacksam för detta. Jättekul att höra. Måste lämna, men tack så mycket. Ja, jag svarade på det förut. Jättekul att ni är med oss så länge ni kan. Ni vet att alla har mycket att göra, så vi är så tacksamma att ni dyker upp tidiga morgnar, mitten av dagen, och liksom bara är redo att ta emot och fråga frågor och även ge inputs. Det är jättefint att se av alla.
Så det var allt för idag. Vi fortsätter nästa gång. Så vi dyker upp 2 gånger i månaden med dessa typer av live-podcasts. I övrigt, vad har vi på gång? Det är mycket. Det är Living with the Spirit 3.0 som kommer nu. Så att, håll utkik. Följ oss på Instagram, Simba, The Spirit Academy. Och Sara Stenqvist på Instagram så kan ni hålla er uppdaterade. Simba lanserar en ny TRE-cohort nästa vecka.
Lördag,
så det finns fortfarande chans att joina. Vi revivar våra retreats igen. De kommer vara en ny typ av uppsättning. Man kan komma, tidigare var det ju 3 veckor fixerad tid. Nu kan man skapa sitt eget retreat. Man kan komma 1 vecka, 2 veckor, 3 veckor. Man kan ha få sessioner, många sessioner, mellansessioner. Man kan välja sina sessioner. Man kan plocka ihop sitt eget. Eller så bara lägger man över hela alltihopa på oss. Och så fyller man i massa assessments och talar om vad man, det här är mina problem och så här vill jag må. Så kan vi skapa ett program för dig. Vi kommer också återlansera vårat gruppprogram. Det som en gång i tiden hette HLR, Holistic Lifestyle Design, heter nu Wellspring. Och kommer ha ett lite nytt upplägg. Och den stora förändringen i detta, det är att Simba kommer hålla 3 sessioner i månaden. Och jag kommer hålla 3 sessioner i månaden. Oh my god. Det ska bli jätteroligt. Och det drar igång här lite framöver också.
Absolut.
Och sen har vi mer saker på gång. Men det var allt för idag. Och om du inte är medlem i Fjärilsvänner ännu, Facebookgruppen, så måste du vara med där vi har massa olika händelser. Vi har flera olika coacher och practitioners som håller olika typer av klasser. Det är fullt ös. Så in och anmäl er, hör jag på att säga, men in och häng med bara.
Häng med. Gå med i gruppen och ha kul.
Vi ses nästa gång. Puss och kram allesammans. Hej så länge.
Hej, hej.